Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tjena mugglare och välkomna till den prisbelönta podcasten Harrypodden med mig Sebastian Frum och dig
Happy Hagman. Välkomna, välkomna.
Välkomna, välkomna till våran lilla poddelipodd som vi där vi strular oss igenom Harry Potters magiska värld med sorg och död och ibland lite humor.
Ja, jag kände också det när det släpptes idag. Jag hade ju hunnit bli typ inte traumatiserad, men jag hade hunnit glömma bort att vi pratade död och sorg i typ en och en halv timme. Typ vårt längsta avsnitt. Vi bara, vi får fylla ut det här. Men vi kunde inte sluta prata om sorg och död.
Nej, det ingår väl. Det är väl den klassiska clownen gråter bakom sitt smink och så vidare och så vidare.
Ja, verkligen. Ja, nej, men det är kul att vara här. Idag ska vi ju faktiskt prata. Alltså det är som att det här är din födelsedag.
Ja! Jag ska få prata om min favoritkaraktär. Men också, precis som det blir, eftersom han är en hemsk människa, så blir han ju mindre en favoritkaraktär när man läser om honom. Men ja, det är mest att man tycker det är coolt med varulvar. Och nu kanske några har fattat vem vi ska prata om. Ni lyssnare där ute som har lyssnat på alla avsnitt och vet hur mycket jag vurmar för Fenrir Grårygg.
Ja, det var också så himla random att jag hade bokat in ett helt avsnitt för honom. Jag känner att det var mitt undermedvetna som bara ville att du skulle få vara överlycklig.
Ja, och jag tror det inte blir ett helt avsnitt utan det blir nog ett halvt avsnitt. Så efter det så får vi en liten överraskning som Happy har fixat.
Mm, och när Happy fixar överraskningar så vet vi alltid vad det är för någonting.
Ja, du.
Ja, jag är astaggad. Så om du vill så kan vi hoppa igång, eller?
Ja, jag har inte så mycket spännande att berätta. Eller jo, en sak. Alltså det är så kul. Jag fick ett meddelande idag för jag ska köra på en ganska nystartad stand-up-klubb imorgon som ligger ute på Ekerö.
Usch.
Och det är så här klassiskt, du vet, man får dryck och burgare. Och sen så bara, vill du headlina? Jag bara, ja. Bara, har du 25 goa? Jag bara, hepp, det har jag. Då fick man ändå lite, man blir ju lite glad när man får den frågan ändå.
Ja, verkligen. Det gör du helt rätt i.
Så det är kul, även om det inte är pröjs så är det ändå. Det visar ju ändå på någonting att man har gjort någonting bra om folk vill att så här, ja, alla andra får mellan 6 och 10 och bara bränn av 25, du avslutar kvällen. Jag bara, topp, jag fixar.
Ja, men det är ju typ, det är ju där min hybris är på något sätt.
Ja, jag fick lite hybris kände jag direkt, det var härligt.
Ja, skönt. Saknar ändå att ha hybris.
Ja, men det är för att du inte är på scen längre, Happy. Du får ställa dig på scen.
Men jag har ju varit liksom Dostojevskij 2 månader hela 2024. Jag har ju bara gått runt med papper, klottrat ner saker och bara, det här duger inte. Usch, spotta lite på det, kasta bort det, börja om från början. Se mig i spegeln väldigt länge och bara, vem är du? Vad ska du skapa? Alltså.
Du har blivit en viktoriansk författare som bara går runt med lungsot och ångest.
Ja, och alltså jag trivs ganska bra i det ändå. Så jag tänker, men jag brukar beskriva mig själv som en slow burn. Det är så här, jag är inte kändast nu och jag kommer antagligen inte bli kändast. Men sen helt plötsligt när man minns anare så sitter jag där och bara, det här gick ju bra.
Du, är du en sån som planerar på att bli känd efter din död?
Nej, men det har vi pratat om i podden. Jag har ju den viben. Alltså det var så typiskt mig att säga bara, jag vill förändra världen med mitt skrivande. Och sen får jag inte uppleva det.
Nej, det hade varit deppigt men också lite ball. Men då får du passa på att dö ung. Så att liksom du ändå kan förändra den här världen.
Ja, men jag planerar nog sjukt ändå. Alltså sjukt och värt.
Det ser vi fram emot. Ja. Det gör vi verkligen. Mm. Men ska vi hoppa in i något annat som är sjukt?
Ja, gärna.
Fenrir Grårygg, eller Fenrir Greyback som han heter på engelska. Mm. Eller som han heter på norska, vilket jag tyckte var roligt. Fenrir Vargar.
Ja, det var ju inte att tänka utanför boxen.
Nej, verkligen inte. Nej, han var en varulv och prisjägare. Och han var ökänd för att han var riktigt onajs. Och hade en förkärlek för att attackera barn.
Ja, det låter ju inte bra.
Nej, det börjar ju dåligt här. Han var också ledare i en litet samhälle för varulvar och strävade efter att infektera så många människor som möjligt i hopp om att bygga en armé stark nog att så småningom ta över trollkarlsgemenskapen. För det kommer vara återkommande med honom att han har en god tanke, men utförandet är helt åt helvete. För han ser liksom bara, jag ser att det finns ett problem i samhället. Vi varulvar, vi är förtryckta. Vad ska jag göra åt det? Döda barn.
Mm. Ja, men det är en spännande stridsteknik han använder.
Ja. Om vi går igenom hans liv lite då. Man vet inte så mycket om hans tidiga liv, men någon gång i unga år blev Fenrir biten av en varulv och infekterad med lykantropi. Och han gjorde det tydligt i sitt uppdrag att infektera så många människor som möjligt. Greyback placerade sig ofta målmedvetet i närheten av sina offer innan fullmåne för att säkerställa att han skulle kunna attackera dem efter sin förvandling. För som vi alla vet, när man är varulv så har man inte riktigt koll på vad man håller på med.
Mm.
Och för att inte han ska gå och bita fel så brukar han säga, okej, det är fullmåne imorgon, nu går jag och lägger mig under det här barnets fönster och går och lägger mig och slaggar.
Ja, det är obehagligt. Men också så här, det måste ju ha tagit ett tag innan han kom på det. Att han typ så här var lite för långt bort några gånger. Men också att han blev lite besviken när han vaknade upp och bara nej, jag biter tre vuxna.
Eller hur? Attackera fel hela tiden. Ja, det är så. Det tar ett tag att utveckla de perfekta teknikerna i saker.
Mm.
Men som sagt, man vet inte så mycket om hans skoltid. Man tror att han har gått på Hogwarts. Inte säkert. Han har en trollstav, men han brukar inte använda den så ofta. Han gillar mer brute force.
Men vad tror du själv?
Ja, han måste ju... Han kanske inte gick klart. Det kanske är den grejen.
Ja, jag känner lite det.
Han kanske blev utkastad.
Ja, eller hoppade.
Kanske attackerade en elev.
Ja, säkert.
Han blev metooad, bestämmer vi oss för.
Wow, ja, absolut.
Ja. För han är ju lite... Det har vi pratat om tidigare. Mm. Att han är lite obehaglig mot Hermione, och det kommer jag komma in på lite sen. Men i mitten av 1960-talet växte mängden av mörk magisk aktivitet över hela landet stadigt. Även om få visste om att det var vår kära Lord Voldemort som låg bakom det här, så var det ju hans långsamma väg upp till makten. Han ville ju söndra och härska. Han ville ju inte liksom gå rakt på, utan han ville bara sprida panik. Och det var så han gjorde första gången, och andra gången i och för sig också. Och när dödsätarna, de första, höll på att rekrytera andra mörka varelser, så hittade de då Fenrir Greyback och hans lilla band av varulvar. Och tänkte, du verkar som en skön kille, häng med oss. Och han gick inte med för att han var helt på Voldemorts grej med liksom renblodighet och sånt. Utan han insåg, det här är en bra opportunity för mig att samla på mig fler offer. Så att han var ju på Voldemorts sida, men han trodde inte på ideologin.
Nej. Men det...
Han är lite som en fotbollshuligan som inte hejar på laget utan bara vill slåss.
Mm. Ja, det är en bra beskrivning av honom.
Och det var ju många av Voldemorts fiender som trodde att han var en dödsätare, men han blev aldrig en officiell dödsätare och han fick aldrig dödsätarmärket. Och de som tillhörde Voldemorts innersta krets hade en tendens att inte heller vilja ha något med honom att göra. Och Voldemort hade också sina fördomar mot lykantroper, även fast han hade med Fenrir på sin sida. Och därför använde han bara honom som liksom en attackhund mot speciella offer.
Det är också väldigt kul på något sätt att så här, att han tänker så, ja, men du kan bara vara stark. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är kul så här, tänk om han hade varit jättebra på annat.
Ja, men det tror jag inte att han var. Jag tror att han var en liksom one trick pony på ett sätt.
One trick pony.
Han var liksom attack. Och det var ju det som han användes till. Oftast att ibland använder de honom bara som en typ av indrivare. Att istället för att skicka en vanlig dödsätare för att säga tjabba tjena hallå, nu får du lyssna på Voldy, så skickade man honom. För han var ju lite ökänd i hela trollkarlsgemenskapen som en spritt språngande galen man.
Mm.
Så man skickade dit honom och då brukade folk lyssna lite fortare. Eller så hotade han med att bara, ja, men om du inte lyssnar på oss så kommer Fenrir att besöka din son nästa fullmåne.
Ja, det är ett hot som man inte vill ha.
Mm. Och någon gång runt 1965, efter en attack som resulterade i två mugglarbarns död, togs Greyback in på förhör på trolldomsministeriet. Och det finns, eller fanns, ett varulvsregister, men det var inte så jävla bra på den här tiden. Så de visste inte att han var varulv, utan han låtsades vara en mugglarluffare som de hade gripit. Och han körde lite skådespeleri. Han bara, vad är det här för konstigt ställe? Varför har de så konstiga kläder? Och spelade helt förskräckt när de sa att de antog att han hade dödat två barn.
Aha, han gick inte på han gick inte alls på Hogwarts. Han gick ju på Kulturama.
Japp. Och han hade ju inte sin trollstav med sig. Och han hade ju smutsiga, trasiga kläder, PGA varulv. Så han lyckades övertaga de flesta i förhörskommittén om att han talade sanning. Även om en viss Lyle Lupin, kommer till det, en auktoritet på icke-mänskliga andliga uppenbarelser som var bland dem, kände igen vissa tecken i Greybacks utseende som fick honom att antyda att han faktiskt var en varulv och borde hållas i förvar till nästa fullmåne. Som av en slump var bara nästa dag. Men de andra kommittémedlemmarna tyckte det var onödigt och Greyback började håna Lupin som blev arg och beskrev varulvar som själlösa, onda och de förtjänar inget annat än döden.
Mm.
Och det skulle han inte ha sagt.
Nej.
Lupin, efter han tappade det, blev eskorterad ut i rummet och chefen för den här förhörskommittén bad Greyback om ursäkt och innan trollkarlarna hann obliviata honom så lyckades han och tre andra varulvsmedbrottslingar fly därifrån. Och så fort han hade flytt började han då planera sin hämnd på trollkaren som hade försmäktat han och hans ras. Och vem tror du det är?
Remus Lupin.
Yes. Så strax innan Remus Lupin, Lyles son, fyllde 5 blev han attackerad av Greyback. När den lilla pojken sov lugnt i sin säng tvingade Greyback upp fönstret och bet honom. Lyle nådde sovrummet i tid för att rädda sin son och driva ut varulven ur sitt hus med hjälp av ett antal kraftfulla förbannelser. Dådet gjordes dock att Lupin blev varulv. Så jag vet inte om planen var att han skulle bli en varulv. Jag tror att egentligen planen var att han skulle döda hans son.
Mm. Det blir liksom ett bättre straff med att säga, nu måste du leva med din son med allt det här.
Precis. Och i takt med att trollkarskriget fortsatte och blev allt hårdare blev också Greyback hårdare. Och blev som sagt känd som en vild galen kar av trolldomsministeriet. Och de fick reda på att jaha, han var visst varulv. Och han var visst jätteond. Och de tryckte upp massa affischer på att han var efterlyst. Och jag har smugit in en liten grej. För att han är med ganska mycket i Hogwarts Mystery-spelen.
Mm-hmm.
Men jag, det var liksom så här en halva av 4 som jag tog bort. Men jag har med lite små detaljer mest för att fylla upp glappet. Han attackerade en flicka vid namn Chiara Labacosa, nej, Lobska, 1984 och försökte tvångsrekrytera henne. Hennes föräldrar lyckades driva bort honom från sin dotter, men han lyckades smitta henne också med lykantropi.
Hmm.
Men ett snabbt hopp bakåt i tiden. Efter att Voldemort antogs vara död efter attacken på Potters 1981. Och Greyback var en av dem, hans, en av anhängarna som trodde att nej, men han är död. Så att jag behöver inte leta efter honom. Jag fortsätter med mina vanliga grejer. Men när han försvann, alltså Voldemort, så hade ju han lovat en jävla massa varulvar en bättre plats i samhället.
Oj, nu blev det jobbigt.
Ja, nu blev det lite jobbigt. Och att de skulle få fantastiska privilegier i sin regim, eller i Voldemorts regim efter segern i kriget. Så att han fick köra lite frifräs. Han blev lite utkastad från sin gemenskap och fortsatte på eget initiativ istället att attackera häxor och trollkarlar, särskilt barn. Och jag tror att han hade ett litet hopp om att han skulle starta en ny varulvsarmé eftersom den andra dissade honom efter Voldemorts misslyckande. Mm. Och under den här tiden hade han många inhopp med många möten med varulvsfångstenheten från ministeriets avdelning för reglering och kontroll av magiska varelser. Och de lyckades även fånga honom vid flera tillfällen, men de kunde aldrig hålla honom särskilt länge innan han flydde och var på fri fot igen. Och en av varulvsjägarna som var hans lilla nemesis, och det är också från Hogwarts Mystery, är en trollkarl vid namn Cecil Lee.
Cecil Lee.
Men Voldemorts återkomst då, 1995, så började han samla sina gamla styrkor, de som hade dissat honom tidigare. Han sa, kolla, han var bara borta ett tag, vi fortsätter med det gamla, och han fick med sig dem.
Mm.
Och han fick med sig sina gamla varulvsgrabbar och ställde sig vid Voldemorts sida. Och han var ju, kort efter slaget vid mysteriedepartementet, så var han ju bland annat med och plundrade Diagongränd och kidnappade Ollivander.
Kul.
Han var också en av dem som förstörde Millennium Bridge, den där som man får se i början av
Halvblodsprinsen.
Precis. Och han fortsatte som Voldemorts verkställande terrorvapen helt enkelt. När Draco Malfoy höll på att planera mordet på Albus Dumbledore och han försökte fixa det här fantastiska skåpet av Borgin på Borgin & Burke, och Borgin inte var så jävla samarbetsvillig, så bara lutade han sig fram och viskade bara, min familj känner Greyback, och då blev Mr. Borgin jättesamarbetsvillig.
Skönt.
Ja, det är skönt att ha. Man vill ju ändå ha en liten härlig varulv. Men senare, april 1997, attackerade Greyback den femåriga sonen till Mrs. Montgomery när hon vägrade samarbeta med dödsärtarna. Pojken blev tyvärr ingen varulv, men tyvärr dog han.
Mm.
Denna attack hade en ganska negativ effekt på familjen Montgomery, vilket framgår av att Montgomery-systrarnas deppiga utseende efter att deras lillebror dog. Och vid något tillfälle under den här tiden började även Greyback att attackera och äta sina offer även när han inte var varulv. Det var då hans kannibalistbana började.
Mm.
Och det här var ju någonting som han gjorde för att han tyckte det var kul, eftersom det är så lykantropi funkar, att man är en vanlig människa eller trollkar, och sen när man blir varulv, det är då allt skit händer. Men han gillade att vara varulv så mycket så att han låtsades vara varulv även när han inte var varulv, helt enkelt.
Mm. Han blir lite furry hela tiden.
Lite furry stämning på honom. Greyback var ju också med tillsammans med några andra dödsätare den 30 juni 1997 vid slaget vid astronomitornet och eskorterade Draco Malfoy för att avsluta sitt uppdrag. Och här är tecken på att han måste ha gått på Hogwarts, för att han frågar Dumbledore hånfullt om han var glad att se honom.
Mm.
Och Dumbledore svarar lite dissigt att det är verkligen inte. Så de har ju stött på varandra tidigare.
Mm.
Dumbledore var också rimligtvis ganska äcklad när han upptäckte att Greyback ägnade sig åt kannibalism och attackerade människor i sin mänskliga form.
Jo, tack.
Han var också en av dem som uppmanade Draco att döda rektorn, och han ville också faktiskt göra det själv innan Snape anlände och gjorde det. Tror han hade sett det som lite av den ultimata maktgrejen att byta Albus Dumbledore i halsen. Det tror jag han hade gått igång på.
Ja, verkligen.
Efter Dumbledores död, när de höll på att strida sig ut, så kom ju Fenixorden, och Fenixorden och Dumbledores armé slogs mot dödsätarna med Fenrir. Och han lyckades attackera Bill Weasley och gav honom ett stort ärr i ansiktet. Men som tur var för Bill så var han ju inte i varje form när han attackerade, så han blev ju inte helt smittad av lykantropi. Men däremot blev det någonting varglikt i Bills beteende efteråt, och han började gilla rått kött och sånt.
Råbiff, tack.
Råbiff, tack. Han försökte också att bita Harry under striden, men Harry körde en sån petrificus totalus på honom så att han blev helkroppsförlamad istället.
Va?
Och Greyback tillfångatogs efter striden tillsammans med de andra och skickades till Azkaban, men lyckades ju fly en månad senare när det var the mass breakout.
Skönt.
Och nu in på hans nya karriär, för att efter ministeriets fall så blev han en primär ledare i Snatcher-organisationen och ledde en grupp av dem som drog runt på landsbygden för att leta efter mugglarfödda blodsförrädare och allmänna lirare som hade undkommit förföljelsen. Det var Greybacks grupp som spårade upp Dirk Cresswell, Ted Tonks, Dean Thomas och Griphook och Gornuk.
Mm.
Dean och Griphook tillfångatogs ju som vi vet, medan Dirk, Ted och Gornuk mördades för att de försökte göra motstånd vid tillfångatagandet. Och det gick ju ganska bra för honom att snatcha runt där. Han lyckades ju till slut fånga Harry, Ron och Hermione efter att de råkade säga Voldemorts namn och hela den här tabuförtrollningen gjorde att de kom.
Mm.
Och de tog ju med dem till Malfoy Manor där han presenterade dem för familjen Malfoy och Bellatrix. Greyback trodde då att han kunde få 200 000 galjoner för att fånga Harry Potter. Det var säkert någonting sånt ute. Och han var ju också jävligt taggad på att bita Hermione, vilket han nämner på ett ganska äckligt och sexuellt sätt flera gånger.
Mm.
Men Bellatrix lyckades ju se att de hade Godric Gryffindors svärd som Greyback och Snatchersen hade tagit från The Golden Trio, och blev helt galen eftersom han trodde att det var han eller dem eller någon som hade varit i hennes valv. Och de protesterade och ville ha kvar svärdet, vilket resulterade i att hon dödade alla utom Greyback. Och han blev antagligen jävligt straffad för att han inte stoppade dem från att fly på samma sätt som Bellatrix och Malfoy, så alla fick jävligt mycket skit för att de inte lyckades stoppa dem när de taggade från Malfoy Manor. Och Fenrir Greyback var ju delaktig vid slaget om Hogwarts, där han attackerade Hermione som lyckades slå tillbaka honom, och där han till slut, och som det står, dödligt sårade Lavender Brown. För det är ju den som är konspirationsteorin, att Lavender Brown lever och är en varulv. För att man ser ju aldrig, jag vet inte om hon är på listan på, vad heter det, The Fallen 50. Hon blir attackerad av en varulv, så jag tror att Lavender Brown lever och är nu en varulv. Det väljer jag att tro i alla fall.
Ja, men hon känns också som någon som inte hade pallat vara varulv.
Nej, men han slogs hjärnet där tills han föll av, inte magi, utan att han fick en kristallkula i huvudet som kastade av Sybil Trelawney.
Fan vad nice ändå att det är hon.
Och han lyckades då, han svimmade av och sen lyckades han fly ut i förbjudna skogen där han närvarade när Harry dödades typ av Lord Voldemort. Och sedan fortsatte han striden och besegrades, men inte dödades, av Ron Weasley och Neville Longbottom. Och det är lite oklart om vad som hände med honom efter andra trollkarskriget.
Men dog han inte av Trelawney?
Nej.
Aha.
Han svimmade och sen var med ute i skogen sen när Harry höll på dö och grejer.
Ja.
Men om han överlevde så skickades han antagligen till Azkaban.
Ja.
Och sen är det lite av de här så konstiga, lite konstig fiction från så här konstiga spel som det där Harry Potter-spelet som var som Pokémon Go. För där, åtminstone på 2010-talet under The Calamity, genomförde en utredare som arbetade för Task Force of Statue of Secrecy en intensiv studie om Greybacks liv och leverne och fann att han fortfarande eventuellt var ett hot. Så att jag tror att det är så, man vet inte om han är död eller inte. Men troligtvis var han det.
Mm.
Och sen en liten snabb genomgång om hans kära personlighet här. Fenrir, efter att ha övergivit sin mänsklighet för länge sedan, drevs av djurisk hedonism. Han tyckte om att attackera människor, särskilt barn, och njöt av det sadistiska nöjet i sin egen brutalitet. Vid något tillfälle blev han kannibal, troligen bara för skojs skull, vilket kraftigt ökade hans ryktbarhet för grymhet. Under hans tillfångatagande av Hermione Granger hade hans hot mot henne både kannibalistiska och sexuella övertoner, vilket antydde, det här står på Harry Potter fandom wiki, vilket antydde att han också var engagerad i pedofili, eftersom Hermione var mycket yngre än honom. Greyback erkände själv för Dumbledore att han gillade barn.
Det är ju jävligt sjukt.
Mm. Greyback var också girig eftersom han hela tiden bråkade om han skulle få belöningar och grejer. Särskilt de där 200 000 galjonerna. Men även trots sin vildhet såg han ändå liksom så här vissa övermän. Som till exempel, han backade när Snape kom och skulle döda Dumbledore för han såg att han är över mig. Han vågade inte närma sig Bellatrix Lestrange när hon började hota honom för att han fattade att hon är spritt språngande galen.
Mm.
Och han var medveten om bristen på sin respekt från dödsätarna när han ville ta åt sig äran för att fånga Harry. Men det var ju bara för att han ville inte att ministeriet skulle få äran. Inte att inte Voldemort skulle få äran, för honom vågar han inte heller köra med. Och till skillnad från många varulvar så njöt han ju av sin sjukdom. Han älskade att han kunde gå ut och attackera folk och ja, vara riktigt obehaglig.
Ja, men jag tänker ändå att han embracear det. Alltså det finns ju ingenting han kan göra för att inte vara varor förutom att dö, typ.
Nej, precis.
Så det tycker jag ändå så här, self-love and respect.
Mm. Det är ändå bra. Love yourself before you love another. De flesta dödsätare betraktade honom med avsky. Till exempel kastade Yaxley en trollformel på honom för att han attackerade utan tillstånd. Och Bellatrix Lestrange tvingade ner honom på knä i Malfoy Manor. Den avsky som de andra dödsätarna kände mot Greyback berodde troligen på hans sjukdom och hans underförstådda pedofili.
Mm.
Trots hans förbittring och misshandel protesterade han lyckligtvis bara milt mot dödsätarnas beteende mot honom. Möjligen av rädsla av deras makt och vad de skulle göra med honom om han inte samarbetade.
Mm.
Det är ganska troligt att ifall Voldemort hade tagit makten så hade han inte hållit sina härliga löften mot Greyback utan bara kastat honom åt sidan eller bara dödat honom. Och han hade ju en låg tolerans mot förolämpningar, vilket antyddes av att Lyle sa en dålig sak om varulvar och han försökte döda hans son.
Ja, kortstubin.
Och han hade inte 100% i lojalitet till Voldemort ändå, eftersom han var ju ingen dödsätare, han ville inte lyssna, han gjorde det egentligen för egen vinningens skull. Och det var därför också han var så farlig enligt Nymphadora Tonks, för att han följde ju inte reglerna.
Mm.
Han gjorde ju bara som han själv ville. Och det är min historia om varulven, kannibalen och kanske pedofilen Fenrir Greyback.
Ja, men tack Sebastian. En applåd. Snyggt, bra.
Jättebra.
Men ska vi hoppa vidare på det andra F-et?
Ja.
Ja, det är nämligen så att vi ska läsa lite fanfiction. Och så får vi se hur långt vi kommer och om ni tycker om den. Så säg till, för då kan vi läsa vidare. För jag tror ändå att den här har ett slut.
Oj, det var länge sedan vi läste en fanfiction med slut.
Ja, men de är svåra att få tag i. Tyvärr, främst på svenska är det ju väldigt svårt. Men jag har lyckats hitta en. Med, du vet, Y/N, alltså your name.
Ooh.
Så jag tänker att jag har grubblat lite. Och tänkt på vilket namn vi ska sätta in här. Och jag har grubblat på om vi ska köra på Sebastian From. Bara för att du förtjänar det. Eller om man skulle ta en typ så här. Det handlar, den här heter My Hufflepuff Prince.
Oh, kan det handla om att tjejer tycker att Cedric Diggory är snygg eller?
Ja, men det kan ha med det att göra. Och då börjar jag tänka på Hufflepuff. Om jag hör Hufflepuff, men börjar tänka på Anna Karlsson, börjar jag tänka på då.
Så då gick jag fram och klatschade honom rätt rejält i hans lilla, lilla bak.
Ska vi köra Anna Karlsson?
Ja.
Och sen så ställer vi oss inte bakom någonting av de eventuella förolämpningar som kan komma. För det kommer från texten och inte från oss. Ifall du lyssnar, Anna.
Exakt, vi använder bara Annas namn, kan man säga. Så
ja.
I den här berättelsen så följer man då Anna Karlsson. Det är hennes perspektiv. Min tanke var egentligen att du skulle läsa och jag skulle vara alla bipersoner. Men om du inte orkar så kan jag vara det.
Lyssnarna har hört min röst en halvtimme konstant nu. Som kanske behöver höra lite happy en stund.
Exakt, det var lite det jag tänkte. Det känns taskigt att bara, hej, här har jag kommit fram med ett moment som du får läsa. Så vi ska nu börja läsa My Hufflepuff Prince av XS Juliet X.
Jag måste bara, innan vi ens börjar, att det är en sån grej som man får lära sig tidigt i skolan, att det ser finare ut när man skriver ut siffror istället för att skriva siffrorna. Men här har människan gått alldeles för långt.
Ja, jag vet.
För titeln på den första är den första i nionde 1994. Och då står det alltså den första, stavet första, det är rimligt. I nionde också rimligt. Men också inte 1994 utan står 1994.
Mm, jag vet. Det var, du läser mina tankar, det var typ det första jag hade tänkt säga också. När jag först såg det här, alltså, för jag har inte läst så mycket men jag har spånat lite för att få en överblick. Jag förstod ju inte att det här var ju datum och årtal. För att det är ju bara bokstäver.
Men jag tänker, för en dyslektiker som du är också det här en jävla huvudvärk.
Mm. Och jag håller helt med om att det här är någonting man har lärt sig i skolan, att oj vad fint det blev. Fast det är inte så man skriver om det ska vara i dagboksform till exempel.
Nej.
Så, jag menar inte så. Jävla happy som tror att hon vet saker. Men precis som exakt alla andra fanfiction så börjar den här också med kapitel 1. Hogwarts.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Expressen. För varför skulle den börja någon annanstans? Alla fanfictions börjar på Hogwarts Expressen.
Det blir ingen uppbyggnad, men det är väl också för att man ska kunna komma in i karaktären, att det liksom, vi börjar inte hemma hos personen för att då pajar det ju att man tror att det är Anna Karlsson som det handlar om.
Ja, men visst. Men nu hoppar vi igång och jag är då Anna Karlsson och du är alla andra. Jag har precis varit med i Mästerkock. Nej, ska jag bara. Förlåt, jag var tvungen. Jag har precis suttit ner på Hogwarts Expressen. Det är en tidig morgon och jag har virat min grönsvarta slöja runt mig. Jag undrar om de menar halsduk eller om det här är en slöja. Men
Det kanske är den första fanfiction som handlar om en muslimsk trollkarl på Hogwarts.
Har benen korsade och blicken fäst på Draco Malfoy och Pansy Parkinson som sitter mitt emot mig. Draco har sitt huvud i Pansys knä. De växlar några ord då och då med varandra. Blisa Bini kommer in i den lilla kabinen på tåget som vi sitter i och han sätter sig bredvid mig och Draco. Och Draco höjer sitt huvud från Pansys famn och sätter sig rakt upp med ryggen emot ryggstödet.
Jag störde visst kärleksparet.
Blaze flinar och höjer ögonbrynen och tittar på Draco.
Alla vet att du har haft en crush på Anna Karlsson sedan första året i Hogwarts. Alla vet att du har haft en crush på Anna Karlsson sedan första året i Hogwarts.
Varför säger han det första han gör? Det är jättemärklig comeback. Men oj, stör jag. Du har varit kär i min kompis sedan första året. Säger Draco med sin sura mörka röst och tittar på Blaze med en mördarblick.
Sura mörka röst, då måste jag nästan ta om den. Alla vet att du har haft en crush på Anna Karlsson sedan första året i Hogwarts.
Tack Sebastian Fromm. Jag känner hettan stiga i kinderna och tittar ner på mina skor. Blaze är söt och charmig, men under alla år jag gått i Hogwarts har mitt intresse varit på någon annan.
Det här med prepositioner är inte den här författarens favorit.
Över mina 3 år under Hogwarts, jag lovar det kommer. Mina tankar avbryts av att Draco sparkar till min fot. Jag tittar på honom med en sur blick.
Anna! Du minns väl att det är Quidditch på lördag?
Draco mumlar medan han smidigt lägger armen runt Pansy. Jag nickar, ska precis öppna munnen och säga något då han kommer in. Hans hår ligger platt ner för ansiktet och han håller precis på att gå ut ur min syn då Blaze öppnar kabindörren och ropar.
Digger är lite blöt va?
Cedric vänder sig mot oss och tränger sig fram bland alla människor och lägger händerna uppe vid dörren och håller sig där.
Inte lika blöt som Slytherins spelare kommer vara på lördag när Hufflepuff vunnit ju.
Hans blick är busig när han tittar på oss. Pansy säger snabbt.
You wish!
Innan han går iväg. Min blick flyttar snabbt ifrån Cedric till Draco. Draco småskrockar och säger.
Tror Anna kommer ha svårt att inte själv bli våt på lördag om Cedric ska spela. Tur att du inte är psyker i alla fall.
Anna kommer glida av kvasten. Kapitel 2. Triwizard Tournament. Första är
jävlar vad det hoppar.
Ja, vi är redan här. Första är 9/1994, så det är samma dag. Vi har precis stigit ur tåget. Det spörregnar. Blaze har
erbjudit... Det var också ur tåget, av tåget, säger man. Prepositioner!
Prepositioner. Stay in school, kids. Blaze har erbjudit sig att bära mina saker. Han är en sån gentleman. Vi blev sorterade efter vårt hus så fort vi steg ur tåget. Så ser inte Cedric mera. Alltså, jag ser inte Cedric mera. Det känns som om min blick automatiskt letar efter honom. Så fort vi kommer fram till Hogwarts så tar jag mina grejer från Blaze och går med Pansy upp till vårt rum och packar upp. Mina kläder är genomblöta fast Draco försökte göra sitt bästa för att hålla mig och Pansy torra. Vi bara skrattade åt hans försök. Jag byter om till de obligatoriska Slytherin-kläderna och släpper ut mitt mellanlånga blonda hår från bullen jag haft under resan hit. Pansy har börjat sminka sig, men jag nöjer mig med sminket jag la på tidigt i morse och kammar bara håret. Jag får en känsla att hon kommer vara riktig not like other girls.
Nej, hon är inte som andra tjejer.
Nej, ingen är som Anna Karlsson. Det är sent på eftermiddagen och vi ska gå ner och äta middag i den stora salen. Vi möter Blaze och Draco utanför vårt rum och vi går ner tillsammans. Det är tomt och tyst överallt och vi märker snabbt att vi är sena. Och när vi tagit första stegen in i middagshallen vänds alla huvuden mot oss.
Anna, jag är ju alltid entré sist.
Dumbledore mumlar. Jag känner hettan spridas ifrån kinderna till hela ansiktet. Dumbledore är en god vän till min far, så jag vet att hans kommentarer inte var ett elakt påhopp utan bara ett sätt att notera mig. Draco, Pansy och Blaze. Vi sätter oss vid ett av Slytherin-bord. Draco mumlar något surt till Blaze, säkert om Dumbledore eller om någon från de yngre klasserna. Jag lägger armbågen på bordet och lutar huvudet emot handen. Dumbledore talar länge och långsamt. Jag hör vad han säger men förstår inte orden. Jag har tankarna på något
kanske
annat.
Kanske för att det var prepositioner. Det var så många prepositioner så fattar ingenting.
Vart är vi? Jag har tankarna på något helt annat. Eller egentligen någon annan. Cedric sitter i bordet mitt emot. Han sitter precis så jag ser hans ansikte. Han är så söt.
Så, nu välkomnar vi flickorna från Bobatons akademi och deras rektorer. Har de flera?
Åh gud, jag vill veta vem det är förutom Maxim. Dumbledore säger det sista högt och dörren till salen öppnas. Det kommer inspringande några flickor. De är alla klädda i någon slags blå sidenklänning. Den är väldigt tunn och genomskinlig. Varför ska den vara genomskinlig? Har jag. Den är väldigt tunn.
Slutshaming, det är det hon jobbar med. Hon jobbar med slutshaming här.
Ja, men det är bra. Det är bra. Den är väldigt tunn och genomskinlig. Och den svänger medan de små flickorna dansar in i salen. Flickorna är väldigt långa och smala. Med håret uppsatt på huvudet. Men blicken dras nog mest till deras rektor. Ja, där så är rektor. Hon är väldigt stor och lång och går fram till Dumbledore och han kysser lätt hennes hand. Blaze fnissar, men jag hinner inte se åt vad förens dörren kommer upp med ett större brak liknande ljud. Nu kommer verkligen motsatsen till de tidigare flickorna in. Det är några män i mörka kläder och pinnar. Det kan ju vara Miguel det här, eller du. Ni älskar ju pinnar. Några män i mörka kläder och pinnar som de slår i marken och de sjunger någon sång.
De små sjunger någon sång, vilket är lite oklart.
Det är nu hela Gringotts kommer inspringande. Nu ska vi se här. Slår i marken och de små sjunger någon sång. Det alla har mörk röst och håller ansiktet platt utan något ansiktsuttryck alls. Draco puttar till mig och nickar emot en musklig kille.
Det är ju Viktor Krum.
Draco småviskar i mitt öra. Jag nickar. Jag och Draco spenderade nästan hela sommaren tillsammans och var och se på en quidditch-match som Krum spelade i. Han är verkligen charmig. Då visade han i alla fall ett ansiktsuttryck. Nu är
ett ansiktsuttryck beroende på hur man betonar det.
Ja. Ett ansiktsuttryck. Och han har suttit sig ner i ett bord på andra sidan salen.
Det är också spännande att hon ser på en quidditch-match. Hon verkar inte vara alls intresserad av quidditch. Hon bara såg en match. Det var VM-finalen. Lugna dig. Nej, jag såg en liten match. Jag kollade inte så mycket. Jag kollade mest på killarna. Uh-huh. Det känns ju som en kvinna som är dålig på för man brukar alltid säga att män är dåliga på att skriva kvinnor. Men det här är ju en kvinna som är dålig på att skriva kvinnor.
Uh-huh.
Nej, men jag gillar smink fast inte som alla andra tjejer. Det där med sport förstår jag mig inte på. Jag är mest intresserad av killar.
Men jag var också på en match.
Kvinnohat av sig själv.
Ja, verkligen.
Anledningen till att Bobatons akademi är här och Durmstrang institut är här är för att vi i år ska ha en mycket viktig tävling utspelar här på Hogwarts.
Dumbledore talar lugnt och tittar över elevhavet.
Trollkarskampen!
Väldigt bra. Jag blev lite taggad när du läser det så. Kapitel 3. The Goblet of Fire. Fortfarande samma dag. 1/9/1994. Nu rycker till och med Drake upp sig. Han tittar smått spänt på Dumbledore.
Trollkarlstävlingen, som den heter nu och inte kampen längre, är en av världens grövsta tävlingar mellan tre skolor. Där en elev från varje skola tävlar emot en elev från de motsvarande skolorna i tre olika små tävlingar. Där deltagarna väljs via bägaren.
Dumbledore pekar emot något som döljs av ett skynke. Skynket åker snabbt, av snabbt, och under den är en silverbägare med en blå brinnande eld. Jag noterar hur speciellt Krums och en blond späd flicka från Pomatons akademi är väldigt intresserade av bägaren, men även Cedric. Dumbledore fortsätter sedan att förklara.
Trollkarskampen, som jag har valt att bita tillbaka till nu, är ingenting för den klena, och jag tycker att alla som ansöker om att delta ska tänka om flera gånger. Ni kommer ha möjlighet att sätta ert namn i bägaren imorgon bitti.
Dumbledore låter väldigt bestämd och också små stressad. Vad kan tävlingen handla om så att den nu skulle vara så farlig? Pansy har lagt sin högra hand på Dracos axel och tittar på honom och viskar sedan.
Du deltar väl inte?
Hennes blick är orolig. Draco flyttar bort hennes hand och rycker bara på axlarna. Hon tittar sedan på Blaze och frågar exakt samma fråga, och han skakar bara på huvudet. Om någon skulle delta från vårt kompisgäng tror jag att det skulle vara jag. Jag tänkte öppna munnen och säga det, men jag vet hur orolig Draco skulle bli, så jag låter bli. Klockan som sitter på väggen i den stora salen har slutat ticka och tjuter plötsligt. Det är dags att gå och lägga sig.
De har inte ätit någonting.
Nej, och när har de en klocka? Ah, ja.
Upp och lägger nu!
Dumbledore höjer sina händer i en rörelse som visar att vi ska ge oss av från salen. Alla elever rör sig snabbt ut ur salen förutom fyra. Jag, Drake och Pansy och Cedric. Cedric står vid bägaren och talar med hans pappa. Okej, pappan är där.
Amos står och hänger på skolan. Ja, han verkligen. Är klassförälder för Hufflepuff.
Vem är det som är lite peddo nu? Det verkar ha en seriös diskussion, men jag kan inte hindra mig själv från att försöka smyglyssna. Pansy försöker smyga in sin hand i Dracos, men han flyttar undan den och ger en kylig blick emot henne. Pansy är som Dracos valp. Hon gör det minsta han säger och lyder vad minsta blick han ger henne. Nu har hon gått ut ur salen och börjat gå upp för trapporna mot vårt rum. Jag rynkar pannan emot Draco och tittar in i hans gråblå ögon.
Varför behandlar du henne som en valp? Ni är ju tillsammans.
Jag har en smått irriterad röst emot Draco och han tittar in i mina ögon som är en kopia av hans blågrå.
Jag tror att hon är ett förhållande med mig, inte jag med henne.
Åh, vilken mysig kille. Han hinner inte fortsätta meningen, om han än skulle det. För någon annan har ställt sig bakom Draco. En lång, muskulös brunett kille. Cedric. Draco känner av Cedrics närvaro och vänder sig om. Cedric är nog den enda från Hufflepuff som gillar Draco, eller i alla fall tolererar honom. Jag vet faktiskt inte Dracos åsikter om Cedric, även fast jag gärna skulle vilja veta det.
Det är du som har skrivit berättelsen. Du kan komma på åsikterna om du så himla gärna vill veta.
Ja, men de verkar också vara så bra kompisar. Det vill bara fråga.
Ja. Malfoy, du ska väl delta?
Cedric säger det på ett sånt sätt att man inte vet om han skämtar eller är seriös. Men Draco är snabb att svara.
Nej, jag har nog bättre för mig än att börja springa i någon lera bara för att få namnet på en pokal eller något.
Så himla bra förklarat. Draco muttrar, men har ändå en smått trevlig ton mot Cedric. Cedric nickar förstående. Han ska precis vända ryggen till då jag säger:
Diggory, du ska väl lägga ditt namn i bägaren, va?
Mitt hjärta pumpar hårt och snabbt då jag sagt den korta meningen till slut. Han ler mjukt och tittar djupt in i mina ögon.
Jag ska väl det.
Han vände sedan om och går iväg. Även han lät lite nervös när han nämnde något om tävlingen. Vad kan vara så farligt? Jacob puttade till mig. Jag märkte inte att jag blivit kvar och stirrat på Cedric medan han gått ur salen och på väg upp till sitt rum. Men nu avbröt stirrandet. Jag tittar surt på Draco.
Det där var pinsamt.
Draco småmuttrar, men jag hör det busiga hans röst ligga där.
Vad?
Jag börjar gå ut ur salen. Han lägger armen runt mig och rufsar till mitt hår.
Tror Diggory har ett litet tycke för dig.
Draco småflinar och jag höjer båda ögonbrynen.
Hörde du inte hur nervös han lät när han svarade åt dig?
Mansplaining. Love it. Draco småskrattar och håller kvar sitt lösa grepp om mig. Oh! Kapitel 4, Pansy Parkinson.
Fancy Pansy Parkinson.
Fancy Pansy med Parkinson. Vi är fortfarande på dag 1.
Ja, första är 9/1994. Han var nog lite nervös över tävlingen.
Mumlar jag. Fast ingen är här. Hela Hogwarts är tyst och tomt och mörkt. Känns det riskabelt att tala om Cedric? Och någon skulle få reda på att en från Slytherin gillar någon från Hufflepuff skulle det vara pinsamt. Även om det är en sån populär och begåvad kille som Cedric. Draco är väldigt viktig med att... Wow! Draco är väldigt viktig med att bli respekterad och framförallt fruktad. Jag minns första året då Blaise fick ett tycke för Hermione Granger och Draco förbjöd Blaise från att ens titta på henne. Hermione Granger, Ron Weasley och Harry Potter är nog de personerna som Draco hatar mest på i hela Hogwarts, eller kanske i hela världen. Varje dag sen första året då Draco mötte Potter för första gången talar han om dem. Okej. Okay. Många skulle kanske bara se Dracos hat emot trion, men jag ser även avundsjuka. Efter händelsen med Professor Quirrell första året fick trion namnet Guldtrion och tar ännu upp hur Harry bara är en bortskämd obegåvad pojke med tur. Alltså den här gör så ont i huvudet att läsa.
Ja, jag vet. Jag får någonting i hjärnan.
Ja. Jag var väldigt rädd för vad Draco skulle tycka om Cedric, men han har aldrig riktigt sagt sin åsikt om honom. Då och då har han sagt att Cedric är bra och orädd och någorlunda begåvad för att vara en från Hufflepuff. Jag är inte som Pansy och följer Draco som om han hade en pistol bakom hennes huvud.
Whoop, whoop, whoop. Varför droppar hon inte trollstav där? Det är märkligt att det är en mugglare som har skrivit den här texten.
Ja, men verkligen.
Och också bakom hennes huvud. Det här var en till preposition. Man brukar väl säga pistol mot huvud.
Ja, verkligen. Mycket märkligt. Men hans åsikter betyder mycket för mig. Han är ju ändå min bästa vän. Draco drar bort sin hand som legat och vilat runt mig och mina axlar medan vi går upp för trapporna. Nu står vi utanför vårt rum. Draco vinkar hejdå och vi båda går in till varsitt. När jag kommer in sitter Pansy på sängen. Hon har huvudet vinklat ner och man ser att hon har gråtit. Jag blir stum. Jag är inte bra på såna här situationer. Till slut samlar jag mig och går och sätter mig på sängkanten bredvid henne. Jag ska precis fråga vad som har hänt och hon tar upp huvudet och tittar med mörka ögon och en sur blick emot mig. Hon sätter sin högra hand i fickan och gräver. Till slut tar hon fram sin trollstav. Hon riktar den emot mig och jag blir stel. Hon för den till min haka. Till slut stiger min kropp upp och jag tar fram min trollstav. Jag är dock för långsam.
Expelliarmus!
Jag flyger och landar med ryggen emot väggen, men jag reser mig snabbt igen.
Crucio!
Jag ångrar genast mitt val och former och avslutar den snabbt. Men Pansy är snabb upp på benen igen. Men jag hinner före.
Stupefy!
Pansy flyger bak och backar sedan bakåt. Vi hinner inte göra något mer förrän dörren öppnas. Professor McGonagall står i dörröppningen. Vad fan gör hon där?
Får hon ens vara där?
Nej, det är Snape som ska klacka in.
Han får väl inte gå in hos tjejerna. Han märkte att det var något hos tjejerna och han ville inte vara ett creep. Så att han skickade sin patronus med ett sms till McGonagall och bara, det är tjejbråk, kan du komma och lösa det?
Mm, det är sant.
Vad håller ni flickor på med?
Hon låter förbannad i tonen och går först fram till Pansy och rycker åt hennes trollstav och sedan till mig och gör detsamma.
Tror det är bäst om ni separerar er i natt. Anna Karlsson kan komma några trappor ner och sova i Hufflepuffs grupprum. Också i grupprummet, hon får inte ens en säng. Slagga på en soffa.
Jag ger Pansy en frågande blick. Hon är stum och sätter sig på sängen igen. Jag tar en väska med lite saker och går efter professorn till Hufflepuffs grupprum. Hon öppnar dörren och så fort jag är inne stänger hon den igen. Jag sätter mig på en soffa. Verkligen, det är en soffa. Jag sätter mig på en soffa och bara tittar runt. Mycket affischer. De flesta är på Cedric när han vunnit saker för Hufflepuff.
Har de tryckt egna affischer? För det är inte någonting som man får. Nej. Det är ju pokaler man får. De har tryckt egna Cedric-affischer. Nej. Eller är det Cedric som har tryckt sina egna?
Nej, men det är ju pappa Diggory för fan.
Han är klassförälder. Han är där.
Min son är så bra. Jag försöker blunda, men hjärnan går ännu på helspänn. Vad är fel på Pansy egentligen?
Bam, bam, bam.
Ska vi köra
vi
en
kör till? Till kapitel? Ja, vi kör ett till.
Andra i nionde 1994. Dag två. Och jag får panik över den här första meningen. Jag kliar mig i ögonen. Det hoppas jag fan inte att du gör.
Med naglarna, verkligen.
Ja, ah, fy fan. Jag kliar mig i ögonen och tittar ut genom det stora fönstret på andra sidan rummet. Det är mörkt ute, men det är inte det jag lägger märke till, utan personen som sittligger vid fönsterkarmen. Han har en bok i handen och tittar emot mig. Jag sätter mig upp och han ryggar bak när han ser mig röra mig. Han stänger ljudlöst boken och sätter sig upp.
Väckte jag dig?
Hans röst är snäll men ganska mörk. Jag känner inte igen honom först, men efter en stund slår det mig. Det är ju han. Jag har helt glömt vad han sa och bara skakar på huvudet. Han stiger upp och kommer fram och sätter sig bredvid mig på soffan. Dock med ett visst avstånd.
Hörde bråket? Är det okej? Hur hörde han bråket? Hufflepuff, i och för sig båda är nere i källaren. Men de är på helt olika sidor av Hogwarts. Alltså, Slytherins common room är in the dungeons. Och Hufflepuffs är bredvid köket. Det är olika sidor av Hogwarts.
Mm.
Hur fan högt bråkade de om både McGonagall, som antagligen sover på sitt kontor, och Cedric hörde det här bråket?
Ja, vi behöver mer info.
Verkligen.
Det låter som att han på riktigt skulle bry och undra.
Ja, det är okej.
Jag ler smått och lutar bak emot soffryggen. Cedric kollar på mig noggrant och jag blir smått generad. Han drar bak en hårslinga som kommit framför mitt ansikte.
Du har lite blod där. Ska jag hämta något att rengöra med?
Men det är också kul att hon typ har blödit och McGonagall bara kastat in henne i ett okänt elevhem.
Slagga på soffan. Spark i ryggen. Stänga dörren.
Oh. Han ler lite smått generat. Känner hettan spridas i mitt ansikte och nickar bara snabbt. Han reser sig för att gå och hämta något. Han kommer tillbaka och tar fram en liten blöt handduk och sätter sig på knä framför mig. Jag räcker fram handen för att ta handduken ifrån honom. Men han drar bort handen.
Kanske bäst att jag rengör det. Jag menar, jag ser ju det bäst.
Ja, för hon har ju kliat sig i ögonen.
Det är därför hon blöder. Det var inte från skada. Det var för att hon försökte klösa ur sina egna ögon.
Antagligen. Han småmumlar och drar bak min hårslinga igen. Jag ler smått generat medan han börjar trycka med den våta handduken mot mitt sår och tar bort blod och smuts. Det svider lite och jag känner hur det börjar dunka vid såret. Kniper smått ihop ögonen och Cedric märker det. Han tar bort handduken och stiger upp.
Tar det sjukt?
Så jävla höga sociala skills. Han låter lite smått bekymrad och sätter sig bredvid mig igen på soffan. Jag nickar genant.
Kanske är det bäst om du ligger ner. vill inte att du ska svimma av att ha förlorat för mycket blod eller något. Det var lite torkat blod i ansiktet.
Åh gud, vad roligt. Han fnissar och ler och jag ler också och ska precis lägga mig ner då han sätter armen runt mig och lyfter mig i hans famn så att mitt huvud blir lutandes mot hans bröstkorg. Va?
Oj.
Hur sitter de? Hon ska ju lägga sig ner.
Hon ska lägga sig ner, men han tycker att det är fel soffa. Så han lyfter henne och bär henne till en annan soffa.
Jaha! Jaha, vad romantiskt.
Så eller min... något, jag vet eller inte. Något.
Eller så ligger hon bara i hans famn, typ. Lutandes mot hans bröstkorg. Han fortsätter att rengöra och till slut slutar det svida. Och det känns som att jag inte är nervös mera. Sedan svartnar det och jag somnar. Jag vaknar och känner någon stark arm runt mig. Jag tittar upp. Han har inte vaknat ännu. Ofta han spänner sig i sömnen. King. Han snarkar smått. Jag tittar emot dörren. Där står professor McGonagall med en lykta. Hon tittar på mig och visar att jag kan följa med henne ut. Jag flyttar försiktigt bort Cedrics arm och stiger upp ur hans varma grepp. Jag går lugnt fram till professorn. Hon tar tag i min axel och smått knuffar upp mig från Hufflepuffs samlingsrum.
Anna Karlsson, inte tänkte jag att du skulle gå och göra något med Mr. Diggory när jag bad dig spendera natten i Hufflepuffs grupprum.
Professorn låter irriterad och följer mig upp för trapporna.
Men jag gjorde ingenting.
Jag hann inte säga längre innan jag var inne i mitt rum och det gick ju väldigt fort. Då ligger de nära varandra i den här världen.
Så här, upp för trappan så är det bara där.
Ja. Jag hann inte säga längre innan jag var inne i mitt rum och professor hade lämnat mig ensam med Pansy. Hon står vid sin byrå och tittar inte på mig och säger ingenting fram till att jag sätter mig på min säng.
Du behövde inte starta något krig.
Pansy ger mig en dryg blick och jag blir smått irriterad.
Krig? Du kastade en formel på mig utan anledning.
Jag småskriker på henne.
Utan anledning? Du var inte alls... Du var ju inte alls och hade fingrarna på Draco igår kväll.
Pansy smått skriker, meningen med tårar i ögonen.
Jag gillar inte Draco!
Jag skriker nu högt och Pansy blir smått stum. Till slut hör jag någons fniss vid dörröppningen. Där står Blaze och Draco. De skrattar och Draco är lite generad.
Anna var ju sov med Mr. Diggory natt. Tror inte hon skulle ha känslor för mig att göra det.
Draco småflinar och jag ger honom sedan en mördarblick.
Du sov med Cedric?
Ooh.
Jag måste bara lägga till för jag får kolla. Det var inga kommentarer på de andra kapitlerna, men här får vi en liten förklaring. Vad menas med tar det sjukt? Och vi får också en förklaring till prepositionerna. Är Finland svensk? Mm. Så mitt svenska vokabulärt är lite annorlunda. Tar det ont? Hon menar gör det ont, mm, tror jag. Ja, jag tror man säger gör det ont. Men jag kan ha fattat fel och sen är det inga fler kommentarer. Det här är ändå för 2 år sedan. Det var inte så länge sedan.
Nej, verkligen. Det måste verkligen vara för den här Harry Potters lilla uppsving som kom där vid corona. Men det... Vad tycker du om den så här långt då?
Alltså jag är ytterst taggad.
Det är så? Ja, men då får vi ju fortsätta. Mm.
Så jag tycker att hon har också skrivit, nu var jag bara inne lite snabbt, hon har skrivit en fanfiction om skam.
Nej, är det sant?
Och väldigt... OBS 18 plus efter kapitel 5, beroende av dig. En annan, och Lydia Baldwin som verkar vara någon typ av, som jag bara, av att läsa den korta förklaringen, känns lite som Gossip Girl i Sverige.
Mm-hmm. Ja, där ja.
Jag tror att Juliet är någonting att läsa goa, att läsa de här icke-Harry Potter-relaterade. Nej. Kanske för Patreons.
Oh my god, vet du vad jag hittade också?
Vad?
Hon har en som heter Miss Horrocrux.
Tom Riddle fanfiction. Mm-hmm. du är så vacker, du skulle kunna bli min sista horcrux, oberoende av dig två. Alltså, vi får gå igenom hela hennes bibliografi.
Ja, nej, men alltså, jag älskar
det. Allting som inte är Harry Potter-relaterat, direkt ut på Patreon.
Ja, men också den här...
Nu blir jag ytterst taggad.
Ja, alltså Miss Horcrux, alltså jag är... Det är nästan så att jag har svårt att låta bli.
Ja, men nu måste vi tyvärr lämna er, kära lyssnare. Om ni gillar oss och vill ta reda på vad vi gör så kan ni följa antingen mig på en riktigt bra pinne eller Happy på Happy Hagman med 2N. Ni får jättegärna också följa oss på Instagram där vi heter Harrypodden. Och om du i framtiden vill höra de fantastiska historierna så om Skam eller Lydia Baldwin eller Beroende av dig 18 plus efter kapitel 5, så får du bli Patreon på patreon.com/Harrypodden. Betygsätt oss gärna på din valda podcasttjänst.
Och det är typ det vi vill.
Ja, det är det vi vill.
Ja, och jag vill bara säga också till alla pattar, eller ni som funderar på att bli pattar, nu börjar dra ihop sig. Jag och Sebbe kämpar stenhårt med våra otroliga populära scheman att ses med våra respektive för att spela Cards Against Muggles. Vi gissar ju någon väldigt snar framtid, va?
Ja, verkligen.
Ja, det har varit svårt, det har varit svårt med våra scheman, men det är ju exklusivt för bara Patreons.
Verkligen.
Och med de orden...
Så det ska vi lösa...
Oj, förlåt.
Precis. Så det ska vi lösa snarast.
Och med de orden...
Har vi varit...
Harrypodden!
Puss och hej!
Puss och hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.